Det här är P1, Sveriges Radio.
Hårdvinklat Kalla fakta om kongolesiska dödsgruvor. Varför framställer TV4 det som att generaldirektören stormar ut från intervjun?
Det är det här billiga tricket igen.
Du tänkte det redan på plats, att så här kommer det klippas?
Ja, det gjorde jag.
Yttrandefrihetsjury finner Expressens ansvariga utgivare skyldig till grovt förtal.
Jag vill ju ha upprättelse för att de överhuvudtaget gjort en uthängning.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. I förra veckan publicerade TV4s Kalla fakta en granskning av den svenska myndigheten Exportkreditnämnden, EKN, och deras inblandning i affärer med en koppargruva i Kongo. I programmet skildras allvarliga människorättsbrott, förgiftat dricksvatten och barnarbete. Men har TV4 verkligen gett hela bilden och låtit alla sidors bästa argument få komma fram? Och vad var det egentligen som hände när generaldirektören Anna-Karin Jatko tycks fly från Kalla faktas ansvarsintervju?
Vi vill fråga Anna-Karin Jatko om de varningar hon och styrelsen fick innan de godkände Kongo-affären. Men då tar intervjun slut.
Jag tror att tiden är slut.
Det kommer mer information som ni behöver svara på.
Det är en klassiker i genren granskande tv-reportage. En reporter som lägger fram sina bevis till en makthavare. Och precis när de riktigt tunga frågorna ska få en kommentar från den utpekade parten, ja, då lämnar chefen, politikern eller generaldirektören intervjun.
7 månader innan affären fick den här den red flag report. Sen så kom det en miljöorganisation som rapporterar om precis...
Reporten följer efter, gärna med en lunta papper i handen, och chockas över att till slut få en dörr slängd i ansiktet.
Det här avtalet på en gång.
Det är precis det här som händer i slutet av Kalla faktas reportage Dödsgruvorna, som publicerades i förra veckan.
Det är ett fult trick att fortsätta prata så länge att generaldirektören måste gå och sen kalla det för avbryter intervjun.
Det här är Beatrice Arnesson, kommunikationschef på Exportkreditnämnden, EKN. Hon var i rummet när Kalla fakta genomförde sin intervju, där alltså generaldirektören Anna-Karin Jatko till synes utan förvarning bestämmer sig för att avsluta intervjun.
Till och med rubriken flydde från frågorna och sånt har jag sett, och det tycker jag är väldigt fult trick.
Och det här hade ju kunnat vara en rätt svårutredd historia där ord står mot ord. Om det inte vore för att EKN bestämt sig för att göra en egen ljudupptagning av intervjun med Kalla fakta.
Får jag bara stoppa dig, för att vi är väldigt långt över tiden de har gett. Så att det...
Som de sen la upp för allmän beskådan på sin hemsida.
Vi har några frågor till. Ska din myndighet...
Och vi ska återkomma till det här.
Ja, men vi har granskat EKNs verksamhet tidigare. Det är en myndighet som ska stötta svensk export.
Håkan Enmark är den reporter på TV4s Kalla fakta som gjort reportaget om de så kallade dödsgruvorna.
Och de ska bara göra det under förutsättning att bolaget som är inblandade inte kränker mänskliga rättigheter, inte förstör miljön. Vi har sett tidigare att det finns en del problem kring EKNs beslut kring det här, och så då tyckte vi att det var dags att titta på en ny affär också.
Myndigheten Exportkreditnämnden, EKN, är direkt inblandad i gruvan Kamoa Copper för att stötta svensk export dit. Men för att EKN ska kunna ge grönt ljus till en sån här affär måste alltså koppargruvan Kamoa Copper respektera mänskliga rättigheter och inte bidra till att förstöra närmiljön. I Kalla faktas reportage får vi träffa människor som tvångsförflyttats i och med det nya gruvkomplexet och som känner sig förfördelade.
På Jackie och Emils bakgård ligger en gruvgång. Sen familjen tvångsförflyttades är den deras främsta sätt att försörja sig.
För att kunna försörja sig har en man grävt en 90 meter djup gruvgång på sin bakgård där han och flera andra bryter mineraler för hand.
Emil byter om för att börja jobba. Det är ett farligt jobb och pannlampan är hans enda säkerhetsutrustning.
Kalla fakta gör också egna vattenprover i ett vattendrag i anslutning till Kamoa-gruvan som visar att det är giftigt.
Fått med mig testmaterial från Sverige. Jag ska testa det här i ett certifierat labb.
Men många av exemplen i reportaget kommer inte från den EKN-stöttade gruvan Kamoa-Kopper utan från en helt annan gruva ett par mil bort. Från den gruvan får tittarna se bilder på barnarbete och skildringar av grovt övervåld från säkerhetsvakter.
They killed two boys that day. One was 13 years old and another one was 16 years old.
EKN reagerar direkt på reportaget när det publiceras. De lägger upp en egen artikel på sin hemsida med en rad synpunkter på innehållet. En sak gäller just den här kopplingen som Kalla fakta gör mellan EKN och den gruvan som de inte stöttat. Kopplingen som Kalla fakta gör mellan EKN och de här grova exemplen från en helt annan gruva än Kamoa Copper, det som i flera av TV4s publiceringar kallas Sverigekoppling, det är det kinesiska gruvbolaget Zijin. Zijin kallas i reportaget konsekvent för huvudägaren av det EKN-stödda gruvprojektet Kamoa Copper. Men här finns en omständighet som Kalla fakta inte berättar om. Det finns en till ägare av gruvan som äger en lika stor andel som kinesiska Zijin, det kanadensiska bolaget Ivanhoe. Och anledningen till att det spelar roll, det är för att det är EKNs centrala argument för att ha gett tummen upp till affären.
Och det här kinesiska bolaget nämns jättemycket, medan det kanadensiska bolaget Ivanhoe nämns överhuvudtaget inte. Det finns inte med. Och det är ändå en byggsten i vår bedömning. Och det är reporten väldigt medveten om hur viktigt det är att det här kanadensiska bolaget som är börsnoterat och transparent och följer kanadensisk lag är de som på något sätt garanterar att det här ska skötas bra.
Det som har varit viktigt för oss är att en av huvudägarna är ett kanadensiskt gruvbolag som är då börsnoterat.
Och sen säger Anna-Karin Jatko, det generaldirektören, i intervjun många gånger också, men det finns överhuvudtaget inte med.
I EKNs egen ljudupptagning av Kalla faktas intervju med generaldirektören Anna-Karin Jatko hörs reporten Håkan Enmark säga att han kommer att redogöra för ägarbilden i reportaget.
Och det här kommer jag att redogöra för i reportaget förstås.
Men det görs aldrig. Fokuset ligger bara på det kinesiska bolaget Zijin.
Det framstår som att ni väljer bort det för att det stör vinkeln.
Det vi redogör för i reportaget är ju vilka som är största ägare. Det är ju som du ser själv en ganska komplex ägarbild. Det är många bolag inblandade. Vi fokuserar på det som är den största ägaren i det här reportaget. Vilket är en fullständigt rimlig och normal journalistisk avgränsning att göra. Att fokusera på de som är störst, och det gör vi.
Om argumentet från EKNs sida är att Ivanhoe går vi i god för därför att de förhåller sig till kanadensiska lagar för att de är på den kanadensiska börsen. Kan du liksom förstå att de då anser att deras bästa argument inte har fått plats i ert reportage?
Men Zijin är ju största ägare, och det är det som vi tar upp i reportaget. EKN vill hellre prata om en annan ägare som är Ivanhoe, som i sin tur ägs av kinesiska staten via olika bolag. Vi tycker att det relevanta är att fokusera på de största ägarna, och då blir det Kamoa Copper som direktägare och Zijin som ägare i nästa led.
Jo, men det stämmer att Zijin äger också 13% av det här kanadenska bolaget. Men för EKN är poängen att det är ett börsnoterat kanadensiskt bolag. Ägarstrukturen bakom har ingen påverkan på det, utan det är ändå ett kanadensiskt börsnoterat bolag.
Förutom att Zijin äger delar av det kanadensiska bolaget äger också ett annat kinesiskt statligt bolag runt 30% av aktierna.
Vad tänker du ändå om att det är så mycket kinesiskt ägande om man slår ut det?
EKNs uppdrag ska inte göra egentligen skillnad på ägande, utan vi ska titta på hanteras mänskliga rättigheter och miljö ansvarsfullt i den verksamhet dit den svenska exporten ska gå.
Man kan alltså se på ägandeförhållandet i Kamoa-gruvan på olika sätt. Men poängen här det är att Kalla fakta inte ens brydde sig om att redovisa den granskade partens argument i reportaget.
Mycket av det vi har försökt förklara och beskriva ändra är lite missvisande eller också saknas. Det är nog kanske det mest, det jag tänkte mest på, att det saknas så mycket information.
Jag tror att tiden är slut.
Det kommer mer information som ni behöver svara på. Nu är det slut.
Tillbaka till ansvarsintervjun med generaldirektören Anna-Karin Jatko. Totalt lämnas väldigt lite plats i programmet för intervjun. Knappt 5 minuter av 45. Och nästan 1 minut ägnar Kalla fakta åt att få det att framstå som att generaldirektören, oväntat, väljer att avsluta intervjun. När andra medier skriver om händelsen efteråt så framstår det som en flykt från obekväma frågor. Aftonbladet till exempel väljer rubriken "Generaldirektören lämnar" mitt i intervjun. Men sanningen bakom är en helt annan.
Jag kommer inte ihåg exakt hur jag skrev i mejlet, men överenskommelsen är Anna-Karin ställer upp på en intervju på 30 minuter. Mm.
Vi på medierna har tagit del av mejlkorrespondensen mellan Kalla faktas reporter och EKN. När intervjun har passerat de avtalade 30 minuterna varnar Beatrice Arnesson på EKN om att tiden börjar ta slut.
Får jag bara stoppa? För att vi är väldigt långt över tiden de har gett. Så att det behöver...
Vi har några frågor till. Ska din myndighet EKN stötta affärer med bolag vars huvudägare kan kopplas till barnarbete?
Men hon låter intervjun pågå.
Vi lade till lite marginal i tiden för att det skulle kunna dra ut på tiden. Men nu börjar den marginalen också ta slut.
Ja. Sen varnar hon igen.
Jag har viktigare information som jag tror att ni inte vill vara utan.
Då skulle den ha kommit innan tiden tar slut här.
Men två månader innan ni skrev under på Kamoa-kontraktet så händer det.
Och... igen.
Nu är det slut.
Nu är det slut. Nu är klockan. Ja, fast du får avstå från det. Nu är det slut. Utan då får du skicka det till oss.
Jag vill veta, ni fick en rad varningar inför den här affären. Ni har den här, det är en 7 månader innan.
När intervjun alltså pågått 40 minuter och redan dragit över med runt 10 minuter lägger Kalla faktas reporter Håkan Enmark upp 2 rapporter på bordet framför generaldirektören. Rapporter han inte frågat om tidigare under intervjun.
Det här är ju faktiskt någonting vi har noga gått igenom och granskat på olika sätt. Så nu är ju förvisso vår intervju till slut. Men det är inte så att vi inte vill svara på frågor om den här gruvan. Utan vi tar hjälp.
Varför hade hon så bråttom?
Hon har ett ganska tufft schema. Det handlar ju om export och det betyder mycket resor. Det här var en stor delegationsresa som hon började planera. Ja. Det var en tajt kalender.
Vad tänkte du när du såg reportaget och hur de hade använt det här bildmaterialet?
Ja, när jag väl såg reportaget, jag var ju med som så i rummet så att jag visste ju att jaha, det är det här billiga tricket igen.
Du tänkte det redan på plats att så här kommer det klippas?
Ja, det gjorde jag.
Varför tror du att du tänkte så?
Jag hade liksom gett utrymme för att på ett snyggt sätt avsluta intervjun eller plocka fram det viktigaste. Och det verkade inte som om reportern överhuvudtaget hörde det. Och då kände jag att det här är till för att kunna filma när Anna-Karin lämnar rummet.
11 dagar efter den här intervjun hör Kalla fakta av sig för en kompletterande intervju. Men då är Anna-Karin Jatko utomlands.
Det som händer i de här slutminuterna det är ju att du då lägger fram ett par dokument som du vill att hon ska... Det framstår som att det här kommer vi till en punkt som är väldigt, väldigt viktig. Varför sparar du den till sist? Alltså det framstår ju med den informationen jag har som att du med flit väntar med det där till slutet för att det ska bli... Du ska få precis den här effekten.
Det är ju väldigt svårt att veta hur lång tid en intervju ska ta. Det antar jag att du också känner till att ibland drar du ut på tiden längre, ibland går man fort framåt. Vi hade inte ställt några frågor som inte var relevanta.
Men tycker du att det är en korrekt bild att hon lämnar intervjun för att hon känner sig pressad? Kalla fakta har fått Anna-Karin Jatko att skaka på manschetten och nu måste hon gå för att det här är för obekvämt att svara på. Tycker du att det är en korrekt bild som tittarna får?
Jag tänker så här att en generaldirektör som ställer upp en intervju i när ens myndighet får mycket hård kritik, den behöver stanna kvar och svara på ytterst relevanta frågor. Alla de här frågorna var mycket relevanta. Det var förgiftat vatten, det var tvångsavvisningar, det var grovt våld. Och när nu var framme vid den här frågan kring vad visste myndigheten innan, då väljer hon att avbryta intervjun med hänvisning till tidsbrist.
Det kan ju inte ha kommit som en chock med tanke på att ni visste hur lång tid ni hade avtalat. Alltså det känns som att det är en dramatik som ni konstruerar.
Alltså, för mig kom det verkligen som en överraskning. Jag hade absolut inte trott att de skulle lämna rummet. Jag har jobbat som journalist i över 20 år. Vid två tillfällen har jag gjort intervjuer där makthavare har lämnat rummet. Det här är första gången det kom från en myndighetschef. Så ja, jag blev förvånad. Jag trodde att Anna-Karin Jatko skulle inse att det är bättre att stanna kvar och svara på ytterst relevanta frågor, även om man blir försenad till nästa möte.
Reporter här var Freddy Rammel. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
SVT fälls igen för sin Gaza-rapportering. Granskningsnämnden har fått in över 700 anmälningar om SVTs bevakning av kriget i Gaza. Och den senaste månaden har tre av dem lett till fällningar i nämnden. Samtliga tre är för rapportsändningar. Första gången handlade det om att SVT inte levde upp till kravet om opartiskhet när de skulle beskriva bakgrunden till Israel-Palestina-konflikten och inte nämnde den israeliska ockupationen. Andra fällningen var för osaklighet för en felaktig karta, och den tredje, som kom nu i veckan, handlar också om opartiskhet. Granskningsnämnden ansåg att rapport gett en ensidig bild av bosättarfrågan. Trots det uppskruvade tonläget de senaste veckorna så blir det inga uppsägningar på Ekot. Anledningen till att ledningen klarar sparkravet utan uppsägningar ska vara att de under den senaste tiden hållit många tjänster öppna när folk sagt upp sig eller gått i pension. Det rapporterar tidningen Journalisten. Polisen flyttar in till SVT. Ja, SVTs redaktioner har inte vuxit ur sina lokaler. Tvärtom så har de minskat och fått många tomma rum över. Därför ska nu nya hyresgäster samsas med SVT i TV-huset på Gärdet. Och det blir polisen som flyttar in. Men den SVT-journalist som hoppats på att kunna mingla med poliser i lunchmatsalen lär bli besviken. För det kommer inte finnas några gemensamma ytor för de olika verksamheterna. Det rapporterar tidningen Journalisten.
Förra veckan kunde vi på medierna avslöja att en tryckfrihetsjury i Stockholms tingsrätt bedömt Expressens chefredaktör Claes Granström ansvarig för grovt förtal i och med en publicering om en rad klimataktivister som tidningen gjorde hösten 2022. Att en jury bedömer uppgifter i en grundlagsskyddad publicering som grovt förtal är i Sverige väldigt ovanligt. Själva domen kommer först nästa vecka, men vi har till dagens program tittat närmare på vad det här handlar om för publicering och vilka argument respektive sida har för sin sak. Reporter här är Erik Petersson.
En grupp klimataktivister stoppade i morse trafiken på E4 i höjd med Norra begravningsplatsen i Solna.
Den här historien börjar den 29 augusti 2022.
Det blev kilometerlånga bilköer på E4 i Stockholm idag efter att klimataktivister stoppat trafiken, bland annat genom att limma fast sig själva på vägbanan.
Sverige, de 10 klimataktivister som blockerade trafiken på E4 utanför Solna norr om Stockholm i måndags har idag häktats.
Hösten 2022 blir det här en stor nyhetshändelse. En grupp klimataktivister utför en aktion på en motorväg utanför Stockholm. Anledningen till det stora genomslaget är bland annat att en ambulans fastnat i köerna och försenats i omkring 10 minuter.
Polisen ser mycket allvarligt på händelsen då den hindrade framkomligheten för blåljusfordon.
Det är i det här sammanhanget som man ska förstå den publicering som Expressen gör en dryg vecka efter själva aktionen. Den publicering som nu är central för den förtalsprocess som pågår mot tidningens ansvariga utgivare. Med rubriken "Klimataktivisterna som hindrade ambulansen" skriver Expressen ut namn och publicerar bilder på de 10 aktivister som häktats misstänkta för sabotage efter aktionen. Expressen berättar vad personerna jobbar med, var de bor och vilka organisationer de är anknutna till. De skriver även ut tidigare domar och olika brott de står åtalade för. Ett drygt halvår efter den här publiceringen väljer alltså en av de 10 aktivisterna att ta det här till rätten.
Ja, alltså i Expressen var det en rubrik för det första. Ja, någonting, klimataktivisterna som hade hindrat ambulansen.
Viktor Jonsson är klimataktivist och den som stämt Expressen för grovt förtal för den här publiceringen.
Och så var det ett bildkollage på oss, Facebook-bilder som de tyckte att de kunde använda hur som helst. Ja, bilder som inte alls var fördelaktiga eller som skämtbilder som inte alls passade in i den kontexten.
Viktor Jonsson uppfattar Expressens publicering som en uthängning och han tycker inte att de som aktivister är offentliga personer.
Att medierna slänger ut massa felaktiga uppgifter och hänger ut oss och tror att vi är något allmängods som bara ska ställa upp ungefär som att vi satt i regeringen. Det är ju helt fel.
Han valde att driva det här som ett enskilt åtal. På 3 punkter menar han att Expressens publicering förtalat, alternativt grovt förtalat honom. Dels menar han att hela artikelns vinkel, att aktivisterna hindrade en ambulans, rör sig om förtal. Det finns även en punkt i den faktaruta som Expressen publicerade. Att han skulle förekomma i polisens misstankeregister gällande flygplanssabotage som han anser är förtal. Men på båda de här punkterna valde tryckfrihetsjuryn att fria Expressens ansvariga utgivare. Däremot fällde de alltså på den 3:e punkten. Även det handlar om en uppgift i faktarutan. Expressen skrev att Viktor Jonsson står åtalad för våldsamt motstånd. Men det åtalet hade lagts ner när artikeln publicerades.
Vad tänker du om att de ändå bedömt en av de här uppgifterna som grovt förtal nu då?
Alltså på ett sätt så blev jag förvånad eftersom de först svarade nej på båda frågorna om det var grovt förtal eller förtal. Så att jag blev ju nästan chockad över att höra det. Jag trodde ju inte att det... Ja, det lät ju inte som de var inne på att det här skulle gå igenom som grovt förtal.
Ja, eftersom Expressen har ansvarig utgivare och är ett grundlagsskyddat medie så blir det här en speciell tryckfrihetsrättegång. Det här är ett förfarande med över 100-åriga anor där en jury får ta ställning till om de publicerade uppgifterna ska anses vara förtal. Juryn behöver en kvalificerad majoritet för att fälla. 6 av de 9 juryledamöterna måste rösta ja. Någon motivering till beslutet ges inte. Men juryn är inte de som har sista ordet. De 3 domarna kan även om en jury fäller ändå välja att mildra brottsrubriceringen eller helt och hållet fria. Och det beslutet kommer alltså först nästa vecka.
Yttrandefrihetsprocesser på det här sättet är ju principiellt extremt viktiga.
Claes Granström är ansvarig utgivare för Expressen.
Ja, men det är också speciella processer och det handlar ju om mig personligen och mitt ansvar.
Ja, men motparten här menar ju så här, jag är ingen offentlig person. Jag blir uthängd här med liksom en ofördelaktig bild. Vad tänker du om det? Det är ju ändå inte offentliga personer här.
Nej, det kan man ju naturligtvis diskutera. Här har vi en klimataktivist som står öppet och tydligt för sin aktivism. Han säger inför oss och andra att den här aktivismen är ju till för att söka uppmärksamhet. Det är så man får intresse för sin fråga. Och därför så tycker jag att det är helt rimligt att också vi som medier kan berätta om honom, inte att han bara kan berätta om sig själv.
Ett av Claes Granströms huvudargument under förhandlingarna som hölls förra veckan är att uppgifterna om tidigare misstänkt brottslighet som publicerades i artikeln alla var händelser i anslutning till andra aktioner av civil olydnad som Viktor Jonsson utfört. Eftersom han är öppen med sin aktivism och pekar på civil olydnad som en viktig del av demokratin, kan de handlingarna inte heller anses nedsättande för honom, menade Claes Granström i sitt försvar.
Så att därför så tycker jag att det är helt relevant att publicera på det här sättet.
Blir det inte något annat när man sprider den typen av uppgifter till hela Expressens läsekrets?
Jo, det blir det naturligtvis. Och det behöver man ju ta in i analysen av effekterna av en sån här publicering. Men här har vi en väldigt tydlig aktivism. Vi har de som står bakom det är väldigt öppna med det. Så att här, och återigen då, väldigt stora konsekvenser av deras agerande. Alla de sakerna gemensamt har vi naturligtvis tänkt på, och därför så har vi publicerat som vi har gjort.
Och punkten där juryn faktiskt bedömde det hela som grovt förtal då? Uppgiften att Viktor Jonsson stod åtalad för våldsamt motstånd trots att han blivit friad för det.
Vi är ju naturligtvis måna om att allt som vi skriver är korrekt. Dagen innan vår publicering faller en dom. Vi skriver står åtalad i den faktaruta som det här handlar om. Det borde ha stått stod åtalad. Och så här fungerar journalistiken. Vid något tillfälle så tar man ett publiceringsbeslut och så kan världen fortsätta utvecklas. Och när vi blev uppmärksammade på det, då gjorde vi en rättelse.
Hur blev ni uppmärksammade på det?
Genom att den här processen drog igång. Så vi har helt enkelt, de som det handlar om här, de har inte hört av sig till oss överhuvudtaget.
Man kan klicka på en knapp, tog ju de Expressen upp till exempel i... nere på sidan och ber om rätta uppgifter och så.
Viktor Jonsson igen.
Men jag förstår ju att det här är ingenting de kommer vilja rätta. Och de har inte ens rättat alla uppgifterna. Vad jag förstått så står den här rubriken kvar. Att vi har hindrat en ambulans och så.
Just det, det finns en rättelse om just det här, om just den uppgiften som juryn är inne på då, som den som de bedömer som grovt förtal, är ju rättad i den version som nu ligger på nätet.
Ja, de har rättat någon uppgift. Men jag vill ju ha upprättelse för att de överhuvudtaget gjort en uthängning. Och bara för att de är stora och har bra med pengar och så ska de inte kunna hänga ut folk hur som helst för vad som helst. Vi är inga offentliga personer. Vi är bara oroliga människor som engagerar oss för att få till en snabb klimatomställning.
Ja, Viktor Jonsson menar ju att hela rubriken och ingången till artikeln, att de är klimataktivisterna som hindrade ambulansen, är felaktig.
Vad är din version där, så att säga, gällande just frågan huruvida ni liksom stoppade en ambulans eller inte?
Det är ju trafikköerna som har stoppat ambulansen. Det är inte aktivisterna som har stoppat ambulansen. Och jag försökte få juryn att förstå att i juridik och i publiceringar och när man skriver saker så är det väldigt viktigt med detaljer. Och det är en jättestor skillnad på att få det till att vi stoppar ambulansen, alltså aktivt, eller om det är bieffekter av att vi gjorde en demonstration på en väg.
Jag tycker man kan konstatera tydligt här att här är det de här personerna som ligger bakom den här aktivismen.
Claes Granström, Expressen, igen.
Som får de här konsekvenserna, som i sin tur är väldigt tydligt konstaterade vilka de har varit, nämligen försenade ambulanser, köer, andra typer av effekter, stora ekonomiska sådana. Det är ingen snack om saken om vad som har hänt här, och det är vad vi har skrivit i vår artikel. Det håller dessutom juryn med om här, att vår beskrivning är korrekt.
Sist här i Erik Peterssons reportage hörde vi Expressens utgivare Claes Granström, och de meddelas alltså nästa vecka. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Nästa vecka är det påskhelg och då sänder vi en repris. Producent var Erik Petersson. Ljudet skötte Viktor Persson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.